Välkomna till Radio Tyresö 91,4 MHz. Jag som pratar är Inge G och mitt emot här vid mitt köksbord i Krusboda sitter Ulf Loström. Jag tänkte att du skulle få presentera dig själv lite och berätta om vem du är.
Ja, ska man börja tidigt så... Jag är född i Gävle 1934 och de första 18 åren tillbringade jag där. Och Gävle var ju en rätt spännande stad för en grabb att växa upp i. Det fanns en stor hamn och det fanns en regemente och det fanns regementets idrottsplats och det fanns...
Och en julbock som man alltid brände upp varje år bara.
Den fanns inte på min tid.
Det gjorde den inte. Nej, nej, det är väl den alla känner till liksom.
Ja, jo.
För där gick du i skolan. Och...
Ja, visst. Visst, ända fram till näst sista ringen. Tror jag det var, ja. Och då flyttade familjen till Gotland och Visby. Pappa hade ett sånt typ av jobb så att han fick fara runt om han skulle få bli fordran. Så han jobbade i Riksbanken och det fanns ju bara 13 kontor att välja.
Aha,
på.
Så han fick jobb på ett kontor där i Visby?
I Visby, alltså. Ja. Och till min mammas förtvivlan, hon trodde hon skulle få öskräck eller vad det heter. Men det ordnade sig med den saken. I alla fall, det jag minns ifrån Gävle...
Hur gammal var du när du kom till Visby?
Skulle fylla 18. Det jag minns ifrån Gävletiden och läroverket där, det var ju stort och inte särskilt trevligt egentligen. Ja... Jag kom väl inte överens med lärarna riktigt och hade dåliga betyg till min pappas förtvivlan.
Men var det på gymnasiet alltså?
Ja.
Ja. Du trivdes inte där eller?
Inte så där värst.
Nej, det lät inte så.
Men det blev en omvändelse i Visby. Det var ett mindre läroverk, det var små klasser och det var trevliga kamrater och väldigt bra lärare. Så där steg betygen.
Det gjorde man.
Ja. Och min inriktning ändrades där. Jag fick bra kontakt med matematikläraren där som dessutom var rektor. Och fick pröva på att läsa en högre kurs då i matte. Och det gjorde att jag ändrade mig från att tänka mig på sjöfart. Vare sig civil eller militär.
Jaha, så du var inne på det från början?
Ja, till en teknisk utbildning. Då.
Ja, det är ganska stort hopp emellan.
Ja, visst. Ja. Så det blev det ju då. Visst. Och efter 2 år i Visby så var det dags för Göteborg och Chalmers tekniska högskola. Och det var ju en väldigt fin tid.
Det var det?
Ja, vi hade ett gäng med kamrater som var norrlänningar. Och så träffade jag ganska snart min blivande fru.
På Chalmers just.
Ja, visst. Och vi gifte oss tidigt. Jag hade fortfarande 3 år kvar nästan.
Ja, du måste ju vara ganska ung då när du träffade din fru.
Ja, jag var väl 22, 23 någonting. Ja. Ja, och det var ju min fru Birgitta också. Vi var jämnåringar precis. Ja.
Fast jag har en känsla av att man gifte sig tidigare för ett antal år tillbaka sen.
Ja, just det. Det gjorde man nog.
Ja.
Och hon kom ju med i gänget tillsammans med de andras tjejer. Så, och vi hade väldigt trevligt tillsammans. Den studietiden upplevde jag som helt fantastisk. Jag drömmer tillbaka till det.
Du gör det?
Ja.
Jag skulle gärna göra om det.
Ja, jag gillar att plugga. Ja.
Vad blev du för typ av ingenjör?
Jag läste elektroteknik, Svagström, eller teleteknik. Och så att, jag blev civilingenjör då. Där.
Och
så
din småningom. Fru också ingenjör? Då?
Nej, det är hon förskollärare. Hon gick på förskoleseminariet när vi träffades.
Jaha, okej. Jag fattar att hon också gick just på Chalmers.
Nej, men... vi träffades på en skoldans.
Ja, men det är många som har träffats på skoldanser.
Ja.
Och, ja. Sen har ni hållit ihop hela livet.
Ja, visst. Oh, ja. Visst, vi firade 55 års bröllopsdag i augusti.
Vad kallas det för? Silver? Eller när kommer man till guldbröllop?
Det är 50.
Är det 50 så du har redan passerat det? Då blir det diamant så småningom då, eller?
Jag håller inte reda på det där.
Nej, inte jag heller. Jag bara vet att det finns någonting som heter så.
Ja.
Hur hamnade du i Stockholm sedermera?
Ja, det var ju en tillfällighet. Det var min farbror som jobbade på LM Ericsson. Han tyckte att jag skulle börja där. Det gjorde jag ju. Sen hoppade jag av ganska snart. Och det var nämligen så att jag gjorde värnpliktstiden i flottan som värnpliktig ingenjör. Och jag var på Skeppsholmen som en del av den här tiden blev... utbildningen ingick där en tid på Skeppsholmen. I det vevan så var det ett jobb ledigt där. På det stället där jag gjorde värnplikten.
På Skeppsholmen?
Ja.
Ja, det var ju, då var det ju nästan tvungen att flytta till Stockholm.
Och fantastiskt nog så fick jag det jobbet för att den sökande som var mer kvalificerad, han hoppade av. Annars,
det var ju tur för dig.
Ja, det var det. Där, det var så... Kungliga marinförvaltningen hette det då. Minbyrån. Och, där har jag jobbat sen hela tiden fast jag har flyttat på lite olika ställen.
Du har haft samma arbetsgivare sen...
Det blev
klar kan man säga.
Försvarets materielverk blev det 1968. Och sen sökte jag ett nytt jobb på FMV som det hette då. Och fick det 1972. Och där var jag kvar och det var ju... Placering på Gärdet i Vanegatan.
Det var intressant för min pappa jobbade fast han var liksom, hade hand om ett förråd. Men det var försvarets materielverk. Det var det jobb han fick så småningom.
Jaha,
det var intressant.
Ja. Jaha. Jo.
Och under tiden hann du skaffa barn? Och...
Vi fick två flickor. Det var 61 och jag fick det här jobbet på Skeppsholmen. Då var det väl. Då föddes min första dotter, ja.
Den andra.
Vi fick en lägenhet i Handen. Som vi hade en lägenhet i Göteborg. Som vi hade fått genom bostadsförmedlingen konstigt nog. Vi var gifta så pass tidigt. Sen bytte vi med Stockholm.
Ja,
med
alltså, första stället var Haninge kommun då, ja, för dig. Mm.
Och sen efter 10 år så blev det Tyresö och Krusboda.
Ja, det var precis då när de byggde alla husen här, 72, 73, 74 eller någonting.
Ja, visst. Så vi bodde några år på Renlandsgången. Men då hände den här historien med min förlamning. Och,
ja, för det var någonting jag hade tänkt fråga dig om. Du sitter ju, du är rullstolsburen numera.
Och, ja.
Det har du inte alltid varit, vad jag förstår.
Nej, det hände ju då... 1973.
Det var ganska precis när du flyttade till Krusboda kan man säga då.
Vi flyttade 71 till, så det var några år där. Jag tillbringade ju 5 månader på Södersjukhuset och de testade allt möjligt. Men kom inte fram till någon mer bestämdhet vad det berodde på. De trodde först att det skulle gå tillbaka. Men det gjorde det inte.
Alltså vaknade du bara en vacker dag och var förlamad?
Nej, eller kom det började ner i fötterna och spred sig uppåt som en... började med en okänslighet för kyla och värme. Och sen så kom det så småningom en förlamning i andra nerver också. Så jag kunde inte känna någonting ifrån den delen. Så det spred sig.
Det måste ha varit en hemsk upplevelse.
Ja, det var det faktiskt. Det var otäckt.
Ja, eftersom man vet ju inte vad... Eftersom du inte visste vad det var riktigt heller från början.
Ja. Jo. Nej, men det... Så småningom så blev jag ju utsparkad från Södersjukhuset. De sa att de kunde inte göra mer, sa de. Men med rullstol så klarade jag mig ganska bra. Jag kunde behålla mitt gamla jobb.
Du kunde det, ja.
Tack vare att jag hade flyttat till Banergatan. Där fanns det hissar i det huset.
Det var ju tur.
Ja.
Annars hade du fått titta någon annat ställe.
Där. Ja, så att... Och det har gått bra. Jag har kunnat jobba heltid faktiskt alla år.
Du kör bil.
Ja.
Hur bär du åt för att få in hela ekipaget dig själv och rullstolen i bilen?
Ja, det är ju lite knöligt när man lär sig det.
Man gör det?
Ja, visst. Den gamla golfen jag hade, den drog jag in rullstolen... bakom passagerarsätet, bakom det ena framsätet alltså, efter att ha flyttat in i bilen. På den nya, där är det tvärtom, där drar jag in rullstolen i det lediga utrymmet i framsätet framme i bilen efter att ha flyttat över till ratten.
Och det är ganska långt att nå till rullstolen då? Ifrån
ja, men jag har en käpp utan
en
båtsak
utan
en som jag själv har snidat till. Ja,
ja för så långa armar har du väl inte liksom, så att du kan nå direkt?
Nej, oh, nej.
Nej. Men då har du, förstår jag, då har du fått kanske någon hjälp att få bilen lite anpassad också?
Det får man faktiskt.
Ja, man får det. Vem är det som beslutar om det?
Från början så är det Försäkringskassan och i samma att man jobbar. Men blir man pensionär sen så går det över till hjälpmedel.
Hjälpmedelscentralen,
ja,
eller?
Ja.
Jaha.
Ja.
Så det, även om du är pensionär så kan du få hjälp att få en bil anpassad?
I viss utsträckning, inte fullt ut.
Nej, det är klart. Det är lättare att få när man jobbar.
Ja, det är det. Då kan man få lite pengar dessutom till anskaffningen av bilen.
Dessutom?
Mm.
Ja. Ja, det är fantastiskt det finns. Att... Mm. Annars hade det varit väldigt svårt för dig. Då hade du blivit helt beroende av färdtjänst.
Ja.
Färdtjänst.
Oh, ja. Bust, hur så hemskt. Ja. Det är inte lätt att leva med färdtjänst faktiskt.
Nej, det har jag...
Nu har det blivit lite lättare. Om man nu är rullstolsburen så finns det något som heter rullstolstaxi.
Ja, jag har sett att det står det på dem.
Det fungerar bättre.
Det gör det, ja. Men det är väl fortfarande så här samkörningar och grejer. Man vet aldrig riktigt om man kommer fram på en gång, eller?
Nej, det måste kalkulera med att det behövs extra tid.
Ja, om du ska på ett läkarbesök så kan du lägga till någon halvtimme, eller?
Ja, och på vintern kan det bli snöhinder för dem. Så.
Ja, det är klart.
Mm.
Ja, men visst.
Jo då, men det har gått jättebra faktiskt. Det har det.
Det är faktiskt ganska många som har svårt att få jobb som har ett funktionshinder av något slag. Det är en rätt stor grupp som är utan jobb.
Det är ju jättesvårt alltså.
Ja.
Ja, det var ju en omorganisation på FMV i det FMV, Försvarets materielverk.
Ja, det sa du förut.
Ja, och alla var tvungna att söka sitt eget jobb. Mm. Och jag minns att det var i den vevan jag satt på sjuksköterskeexpeditionen och knackade på skrivmaskinen där och sökte mitt jobb. Det var en fantastisk upplevelse. Men
det måste vara ganska
trodde
bizarrt.
Ju inte att de skulle...
Att du skulle få behålla jobbet då?
Jo, jag trodde det.
Ja, det trodde
faktiskt.
Jag.
Ja. Men hade de krävt läkaren undersökning så vet jag ju inte om det hade gått så bra.
Nej.
Det gjorde de aldrig. De krävde inget läkarintyg.
Nej, men det var kanske bra att de inte gjorde det i det här fallet i alla fall.
Ja.
Sen vet ju jag då att du är ordförande i DHR.
Mm.
Vad står DHR för?
Det står för det för var det de handikappades riksförbund.
Ja, det är ju så jag känner till det.
Ja, just det. Men nu heter förbundet Förbundet för ett rörelsefritt samhälle.
Och ändå är förkortningen densamma.
För ett samhälle utan rörelsehinder.
Ja, det var långt och krångligt.
Ja, visst. Och då har de behållit den här beteckningen DHR och de tolkar om det istället som delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet.
Ja, då blir det lättare att förstå förkortningen.
Ja. Mm.
Svårt att komma ihåg bara.
Ja.
Kommer det sig att du började engagera dig här uppe i DHR?
Ja, jag sökte ju, jag visste ju att DHR fanns och sökte medlemskap där. Det var 1975 eller något sånt där.
Tror jag. Ja, det var ganska snart efter som du blev rullstolsburen.
Och något år efter så bildades det en avdelning, DHR Tyresö-avdelningen, som jag kom med i då. Och de ville redan tidigt att jag skulle komma med i styrelsen var då som ersättare. till att börja med. Men sen har det blivit mer och mer. Och jag har ju varit ordförande i Tyresöavdelningen i, ja, sen någon gång 80-talet tror
jag. Jag tänkte det. Ja. Jag har liksom alltid känt dig som ordförande i DHR liksom. Ja. Det måste vara ganska många år som det.
Mm.
Hur stor är den föreningen här ute i Tyresö? Hur många medlemmar finns det?
Ja, det är ett 50-tal. Just nu är det nog kanske 45. Det har svajat lite grann, men...
Det är inte så illa ändå, va?
Nej, det är det inte. Det är, många andra föreningar har ju en stadig tendens att det går neråt.
Ja, ja, det är väl en allmän trend.
Ja, och jag tror inte vi kommer ifrån det heller vad det lider.
Hur ser det ut med engagemanget för medlemmar och sådär? För det finns ju medlemsmöten, det vet jag också.
Ja, visst. Ja, det kommer inte så värst många.
Det gör inte det.
Nej. Vi försöker ordna någonting som är intressant och som folk har nytta av. Och brukar bjuda in folk från kommunen som har olika specialiteter. Som, det kan vara social service, det kan vara... Någonting med bygg, samhällsbyggnad och så vidare.
Mm.
Tillgänglighet, det är ju intressant.
Ja.
Ja. Och det händer att vi är åtminstone en 10-12 stycken.
Ja, men det ser nog ut så i ganska många föreningar. Ja. Jag har lite erfarenhet från politiska partier, så jag tycker det är ganska bra marscherat att det gör faktiskt. Och de flesta kanske inte så purunga heller.
Nej, det är svårt att få folk till möten.
Ja,
De sitter gärna hemma och tittar på tv istället.
Ja, vi har ju tyvärr blivit lite mer försoffade kanske i största allmänhet. Mm. När det gäller föreningsliv i alla fall.
Ja.
Men sen är du också ledamot i det som jag så envis, jag kallar det för kommunala handikapprådet, för det var så lätt att säga. Men det heter något annat konstigt också nu då.
Ja, det heter kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
Ja, hur förkortar du det?
KRF.
KRF.
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
Ja, det gäller att komma ihåg.
Ja.
Och där har du varit med länge också, va?
Ja. Jag kom med där nog, tror jag, 76 eller 77, det var något sånt där.
Mm.
Ja. Och så det har kunnat följa upp faktiskt.
Och hur väljs man till handikapprådet?
Ja, det går genom förbunden då och vad heter det, handikapp. Förbundens centralkommitté hette det en gång i tiden. Det hette något annat.
HSO.
Ja. Ja. Mm, HSO hette
det. Ja, det ringer någon klocka där.
Ja, just det. Och de har ju framfört kandidater till rådet, jag säga, förslag då som har antagits då utav rådet självt då. Nu har vi...
Och sen är det politiker också.
Ja. Ja, politikerna utses ju av kommunstyrelsen.
Och ja, just det.
Jag vet inte om det bekräftas genom på fullmäktige.
Nej, jag tror att det är kommunstyrelsen direkt.
Det
borde jag veta egentligen. Jag hade ju faktiskt förmånen att få vara ordförande i handikapprådet under några år. Så att jag frågar en del saker som jag vet, mest för att de som lyssnar på ska förstå vad vi pratar om.
Mm.
Men där är ju faktiskt ganska många som tror att jag då har engagerat mig i tillgänglighetsfrågor, vilket jag gjort från första dagen när jag kom in i kommunfullmäktige en gång i tiden.
Mm.
Tror man beror på att jag har svårt att gå och har min reumatism och min artros.
Mm.
Och det är klart att det har spelat en viss roll, men det som var det allra viktigaste var ju då att min pappa 1938, innan jag föddes, alltså jag är född 44, råkade ut för en olycka på Finnboda varv.
Jaha.
Och blev av med båda benen och ena armen.
Mm.
Då kallades han för 70% invalid. Så pappa sa alltid, ja, det är inte mycket människa kvar av den här nu om man är 70% borta.
Mm.
Men jag fick ju vara den här personen alltid när vi skulle åka på semester som fick... springa in på hotellen, in på restauranger och så vidare och se vad det är möjligt för honom att ta sig in där överhuvudtaget. På så sätt så blev jag lite sådär, jag fick det där med de här tillgänglighetsglasögonen lite gratis. Faktiskt.
Ja, och det jobbet som min fru har nu, hon, bland annat.
Ja, det är det, ja. Hon, ja. Ja, hon får vara dina...
Ja.
Göra dina förundersökningar.
Ja, visst. Och hon gör ju allt hantverk som jag skulle ha gjort också. Ja.
Ja, det fick ju min mamma också göra. Det blir ju så, tyvärr. Mm.
Vi köpte ju en stuga på Gotland väldigt tidigt.
Ja, det vet, jag vet att du brukar vara på Gotland. Men nu förstår jag också det här med kopplingen. Du har ju faktiskt bott på Gotland. Har du kanske en viss förkärlek?
Ja, ett par år, ja. Visst. Och föräldrarna är begravda utanför Visby. Jag har två bröder. Den ena är gift och har familj. Ja.
När köpte ni huset på Gotland?
63, så det är 50 år sedan.
Det är långt. Mm. Och där tillbringar du alla somrar.
Ja, visst.
Så
visst,
mycket det går.
Ja.
Och det är anpassat så att det fungerar bra för dig då?
Jag har blivit det med tiden. Ja, men... jag har lagt ner lite och byggt ut. Ja, ett modernt badrum, så det är bättre där än i lägenheten.
Ja. Om det inte var så kallt på vinter skulle du bo där hela året?
Ja, den ligger avsides så att man blir insnöad där.
Ja, det kan jag tänka mig. Så det är blåsigt på Gotland, är det inte det?
Jo, för all del. Det är det allt.
Ja. Så kan jag tillbringade en hel sommar i närheten av Hemse där. Men jag tyckte det var en fascinerande, underbar ö. Alltså.
Ja, det är det. Det är det, verkligen. Ja.
Fast jag hade svårt att förstå vad de riktiga bönderna, gotlänningarna, vad de pratade. Det var en väldigt konstig dialekt.
Ja.
Men du kan väl den?
Ja. Jag har till och med haft en kurs. Det var gott, ja. I Gutamål. Vi har en studentförening som är väldigt aktiv fortfarande.
Ja.
I Visby
alltså.
1955 års Visby studenter. Ja.
Och ni träffas lite då?
Ja, visst. Ja. Det gör vi.
Om vi kommer tillbaka där med ditt engagemang här i tillgänglighetsfrågor då.
Mm.
Om du tittar på Tyresö från när du började engagera dig och till hur det ser ut idag. Har det hänt något?
Ja, visst, det har ju hänt en hel del faktiskt. Det har det ju. Vi har ju i handikapprådet, som jag fortfarande envisas med att säga.
Ja, du också.
Krigat för förbättring av tillgängligheten bland annat. Och har ju varit med och tyckt till om olika byggnationer. Det första stora var väl egentligen det nya servicehuset. Och
nya servicehuset?
Som var, det var nytt någon gång för 20 år sedan.
Ja, du menar vid Björkbacken? Ja. Är det du menar?
Ja.
Okej.
Visst.
Ja, och där fick ni kämpa på för att få det så att det var...
Ja, det fick ju bara dörrbredder och allt sånt. Det var väl inte riktigt bra ställt med byggbestämmelserna då heller. Har de inte kommit igång med, eller? Jag minns inte det, men hur det var.
Nej, det vet inte jag heller, men numera finns det ju en hel del inskrivet nu, i den här plan- och bygglagen.
Ja, visst. Och nu har vi dessutom en tillgänglighetshandbok som har blivit utarbetad i rådets regi, kan man säga.
Använder man den, tror jag?
Det är meningen att den ska användas tillsammans med kontrakt.
Ja, tror du man gör det?
Ja, jag tror det.
Jag tror det, ja.
Jag undrar hur det är med den här nya skyskrapan som är i centrum. Men det ska vi ju kolla faktiskt. Hoppas jag vi ska kunna göra riktigt snart.
Ja, det är jätteviktigt.
Vi har ju en tillgänglighetsrådgivare som kommer att gå i pension tyvärr väldigt snart. Anders Rydström. Och han har ju följt upp,
han följer upp alla olika byggprojekt.
Men före hans tid, då fick vi ju hoppa in vi själva då i rådet.
Och lämna synpunkter och sådär.
Ja.
Så du tycker att det går åt, ska vi tolka det så, att det går åt rätt håll i alla fall?
Ja, absolut. Det gör det.
Vad tycker du är kvar att göra då? Alltså, vad är det som skulle kunna bli ännu mycket bättre i Tyresö? Ja, en svår fråga kanske.
Ja, det är... Jag har ingenting speciellt att peka på just nu, annat än möjligen att det är vissa saker som har hänt där vi inte vi har blivit tillfrågade. Ja,
till exempel. Blev ni tillfrågade när det gäller det här nya trygghetsboendet som ligger där nere bredvid Björkbacken, Bollmorallé 9? Äldreboendet, ja, som är lägenheter.
Jag tror det. Eller vilket fall så var ju Anders Rydström med och tittade på det noga.
Ja.
Så det har väl funkat. Men det händer ju att det är saker som ska göras snabbt. Speciellt socialnämnden har en tendens, tycker jag, att sätta igång med projekt som de vill ha igenom väldigt fort. Och då hinner inte vi med riktigt där. Vi får kanske bara ett par veckor på oss och fundera på.
Ja, det är ganska lite.
Och ibland inte alls.
Ja. Ja, du menar att när de väl bygger något äldreboende eller något annat, så går
det är ju inte bara byggnation, det är
inredning.
Såna här rent mänskliga saker, alltså service.
Det också.
Ja, 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 visst. Och sen är det ju en del små projekt så där som har helt plötsligt bara har det funnits någonting färdigt som inte har stämt och vidare bra med våra åsikter.
Det är tyvärr sånt som händer då.
Ja, det är det.
Ja, vi börjar kämpa på väl.
Ja, det visst.
Om jag tittar tillbaka från min pappas tid och till nu, så har det ju hänt rena underverket. Men framförallt den här LSS-lagen om stöd och service har ju betytt ganska mycket, måste jag säga.
Ja, visst.
När det gäller att få hjälp och stöd.
Och sen har vi ju till och med fått en FN-konvention.
Ja, till och med det.
Rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Mm. Sen gäller det att det följs också.
Det ska vi följa upp.
Ja, vad bra.
Mm.
Nu har inte vi så hemskt mycket tid kvar, men
Jag har en grej som jag skulle vilja berätta om.
Ja, det får du göra.
Ja, och det är redan när jag blev så att säga utskriven ifrån sjukhuset. Det var ju en jobbig tid, som ni förstår.
Det förstår
jag. Ja, jag fick uppleva att Gud själv talade till mig. Och det blev genom att min dotter kom med i en Tyresö frikyrkoförsamling.
Jaha.
Här i Tyresö. Ja. Och jag vill ju följa upp det där noga. Och jag blev själv så intresserad.
Det måste ju vara en stark upplevelse.
Ja, det var alltså det faktiskt. Och det dröjde ju fram till, var det 1980 tror jag. Jag kom till en punkt att nu vill jag absolut vara med om det här. Och tog emot Jesus, som det heter. Genom det så har jag ju fått en stark tro, och den har hjälpt mig kolossalt mycket rent praktiskt i många.
Den har gett dig kraft.
Ja, visst. Liksom att kunna ha ett heltidsjobb som jag har haft och sova gott på nätterna när det gäller saker som ska planeras och sammanträde med utländska leverantörer och allt sånt där.
Ja.
Men det har gått jättebra. Jag har kunnat överlämna alla problem till Herren.
Det låter fantastiskt.
Ja, ja.
Då förstår jag kanske. Jag har ju sett dig ibland i centrum. Då någonting som heter
Kyrkan i centrum.
Eller i centrum.
Ja, det är ett ekumeniskt projekt som vi har där med ett bokbord. Mening med det är att vi ska liksom slå på trumman för vad kyrkan är och gör och vem Gud är.
Ja.
Ja, så det finns lite böcker där.
Och jag har sett att det finns böcker, men jag har bara varit framme och sagt hej till dig, så jag har inte tittat så noga. Men det är ändå fantastiskt att få en sån upplevelse och få sånt stöd av det.
Ja, visst. Det har varit ett stöd för mig hela livet. Det, och jag har upplevt glädje med tillvaron.
Ja, det är fantastiskt. Ja. Du har berättat för mig nu, Ulf, så har du har haft svårigheter, men du har haft ett spännande liv, tror jag.
Ja, absolut.
Så att jag skulle nog kunna intervjua dig en gång till, för det finns mycket kvar att prata om. Men tiden börjar lida mot sitt slut, så att jag får nog tacka dig för intervjun.
Mm.
Och det här var då alltså allt från Radio Tyresö för den här gången. Och jag som pratade och intervjuade är Inger G. Och jag pratade med Ulf Loström som bor i Tyresöbo. Hej då för den här gången.